Välkommen till podden Skolan, lärande och framtiden. Den här podden spelas in av Lärarakademin och den riktar sig till dig som är intresserad av undervisning och didaktik.
Vi kommer att ta upp olika aspekter av att utveckla undervisningens kvalitet. Och vi som håller den här podden, det är jag, Jenny Almöjd, verksamhetsutvecklare med bakgrund som lärare på högstadiet och skolledare.
Och jag heter Pia Börjesson, utvecklingsledare med en bakgrund som lärare i fritidshem och grundskolans 1-7. Men nu Jenny, nu kör vi! Ja, Jenny, nu är vi här igen på avsnitt 3.
Precis, så himla roligt. Och vi har ju med oss två väldigt speciella gäster idag. Mm-hmm. Nämligen Maria och Eva. Och ni ska få presentera er lite själva. Kan ni berätta lite om vilka ni är?
Ja, jag ska ja, börja. Ja, ja, men jag heter Eva. Jag jobbar som mellanstadielärare på Nya Varvetskolan just nu. Och har jobbat... Ja, men sen 2002 som lärare. Har alla möjliga olika ämnen men brinner lite extra för matematik. Mm. Kan man säga. Mm.
Och jag heter Mia Fredriksson. Jobbar på Brottskärskolan just nu sen 13 år tillbaka. Också 1-7 lärare i botten. Med framförallt matte som mitt huvudämne som jag brinner också lite extra för. Läser också till specialpedagog just nu, så jag är inte så mycket i klass längre utan jobbar lite som speciallärare med mycket inriktning på matte, men en dag i klass i årskurs 2. Så jag får lite av båda och.
Mm. Härligt. Ni är jättevälkomna till våran podd.
Tack. Tack. Och vi har bjudit in er idag just för att vi vill prata om matematiken och för att vi tycker att det är så spännande med matten och vi ser att resultaten i Göteborgs stad, de lyfter inte riktigt i matematik, och det är lite därför vi vill fördjupa oss lite i hur vi kan göra, hur vi kan tänka kring matematiken tillsammans med er då, som är just, ni har ju varit matematikutvecklare tidigare också.
Ja, precis.
Mm. Men ja, vad tänker du Pia? Vad ska
jag
vi
tänker
fråga?
Alltså när ni var i er utvecklarroll så, vad var det ni såg när ni var ute på skolorna? Och vad var det ni kände att ni fick bidra med där i den rollen?
Mm. Ja, jag har ju varit matematikutvecklare sedan 2018, så i början så såg ju den utvecklarrollen lite annorlunda ut. Det var ju mer ett nätverk där man träffades och diskuterade matematik. Och vi ville ju inget annat än att komma ut på skolorna liksom, och kunna göra skillnad. Och det tog ett par år innan vi kom dit helt enkelt.
Mm. Och då började jag lite lämpligt.
Ja, precis. Nej, men så då fick ju vi uppdrag liksom genom våran verksamhetsutvecklare där skolor. Ja, både vad de såg liksom resultatmässigt kring matematiken, men också vad lärarna önskade och vad rektorerna önskade och så. Så då hade vi ju förmånen under några år, ganska många år, få jobba med olika skolor och med lärare, vilka är fantastiska tycker jag. Alltså lärare är ju väldigt, alltså vi har ju blivit så väl mottagna och... Ja, av lärare som verkligen vill förändra sin undervisning.
Ja, precis.
Nej, men vad har vi sett? Vi har väl sett framförallt att många lärare tycker att det är svårt. Framförallt det här med att man har en klass som är spridd kunskapsmässigt. Hur man ska kunna nå alla elever. Vi har också mött lärare som har velat släppa mattebok. Och inte bara jobba i mattebok, utan har velat haft... Få in variation i sin undervisning.
Också svårigheten i att släppa matteboken för att man kanske har så många andra ämnen att undervisa i. Så att då blir det lätt att man kanske, det blir lätt att liksom jobba med matteboken. För att man tror att det ska vara så mycket annan planering i att släppa den. Liksom. Mm. Så att det har vi också mött när vi har varit ute på skolorna. Och också men många som känner sig väldigt osäkra på att undervisa i matematik också. Och tycker att det känns jobbigt. Liksom.
Mm. Ja, precis. Att det har varit svårt. Ja. Och hur ska man möta elever som tycker att det är svårt? Och hur kan man använda laborativt material för att öka förståelsen? Och så. Så att, Nej, men det har varit väldigt, väldigt uppskattat. Så på ett sätt så är vi ju jätteledsna att inte ha fått fortsätta med det här nätverket.
Verkligen.
För det känns som att det är många skolor som verkligen behöver och önskar stöd i.
Ni nämner matematikboken och så. Vad tänker ni kring mattebokens plats i undervisningen då?
Ja, vi har ju lite olika, för du har ju släppt helt och hållet.
Ja, precis. Nej, men jag har väl sett att för mig så fungerade det inte riktigt med mattebok. Jag tycker att det var svårare att planera undervisningen ut efter de eleverna man hade. Tar man emot en årskurs 1 så är det ju ett fåtal elever som är på den nivån, medan några skulle behöva liksom en helt annan utmaning och några skulle behöva mer grundläggande matematik. Så att det blev liksom ett sätt för mig att, ja, att kunna möta alla elever. Mm. Och det har ju varit en process, det är ju ingenting man gör från en dag till en annan, utan det har man ju fått jobba med och liksom testa olika saker. Och det som man har märkt har fungerat bra, det är ju det man har fortsatt med. Liksom. Mm.
Får jag bara fråga där då, hur gör du då för att hitta, liksom, var hittar du inspiration till innehåll och hur vet du, för du måste väl ändå på något sätt skapa uppgifter till eleverna som de jobbar med, och hur gör man då om man inte har en bok?
Ja, alltså, ja, men alltså dels så handlar det ju om att liksom hitta den där de befinner sig. Det är ju nummer ett. Så att nu har vi ju bedömningsstöd och sånt där i årskurs 1, så nu kan man ju ganska liksom snabbt få sig en bild av var de befinner sig kunskapsmässigt. Och sen får man liksom bygga sin undervisning därifrån helt enkelt. Och det har man ju gjort med åren, liksom skapat sin egen bank liksom, med mycket laborativa övningar och mycket problemlösningsuppgifter och ja, varierat liksom. Ja, och det är klart att i början var det ju svårt, men det finns ju så mycket bra material att använda som inte är kopplat. Sen är det klart att en mattebok, vi pratar mycket om mattebok. Mm. Det är många lärare som har en mattebok och, liksom, och det säger inte vi när vi är ute att det är fel att ha det. Men man behöver ha andra tankar med sig också som kompletterar.
Och sen tänker jag framförallt det här du säger nu, att du först utgår från eleverna, alltså var de befinner sig. Så oavsett, tänker jag i alla fall, så oavsett om du använder matteboken eller inte, så behöver du först ta reda på vad eleverna kan och inte kan.
Precis.
För att välja rätt stoff då, även om du har boken. Liksom, det är det man behöver börja med.
Ja, men precis. Jag är inte riktigt där ännu. Jag har varit, i och med att jag har inte varit i den rollen lika länge heller, men jag har varit lite, tycker att det är lite läskigt att släppa boken faktiskt också, eftersom det känns som att det är en, men det är en säkerhet, och så ja, men vi använder matteboken på skolan och så där. Men jag mer och mer så börjar jag liksom släppa, även om man kanske har den som bas och har den som komplettering mera. Sen är det ju mycket material som har väldigt mycket sidomaterial som man kan använda sig av. Så man behöver ju inte fastna just i det här med att räkna tal i boken. För det är ju det som kan bli en stress för väldigt många elever också. Att man ska hinna med ett visst antal tal och så missar man helt förståelsen. Liksom. Så att där är väl jag mera. Att jag har den som bas, men använder mig av ganska mycket annat kringmaterial för att se också vad det finns för behov hos eleverna. Och att man kan då stanna om det man märker att det är, ja, men här behöver vi jobba mera.
Ja, och precis. Så får man liksom stanna upp. Och det uttrycker ju många av de här lärarna som vi har träffat också, att den här stressen som många upplever i skolan idag, både elever och lärare. Och där är ju matteboken ibland ett hinder. Att det blir liksom, att det handlar väldigt mycket om att man ska hinna ett visst antal sidor fram till en viss. Och det skapar ju en stress istället för att se vad har de lärt sig, vad kan de inte, vad behöver vi stanna kvar i för något arbetsområde som de fortfarande inte riktigt har greppat. Liksom. Och då, i takt med att det här tempot ökar hela tiden så blir det ju på bekostnad av elevernas kunskaper och förståelse.
Det är ju lite grann det här med fokuset från görande till lärande då, som ni beskriver, tänker jag. Ja. Men hur tar ni då reda på var eleverna befinner sig? Hur gör man då?
Ja, alltså det handlar ju om att vara en del av deras liksom kunskapsutveckling kan man ju säga. Alltså att vara nyfiken och lyssna och vara en del och inte låta det bli ensamt räknande i en bok. Och just det här att liksom ställa frågor, ta reda på vad de förstår, vad de inte förstår. Och våga stanna upp där.
Och lyssna på dem. Det är, alltså, om man bara till exempel har paruppgifter så att man går runt och lyssnar på vad de säger till varandra. Och hur de också tar del av varandras kunskaper. Och att man därifrån kan dra det vidare till nästa lektion och lyfta det som man märker att de har svårt för eller vad som är jobbigt för dem. Liksom.
Precis. Och exakt, just då det här att skapa liksom aktiviteter som gör det lättare för lärare att upptäcka det här. Och precis som Eva säger, just det, att skapa liksom möjligheter för dem att samtala med varandra. Där du som lärare kan gå runt och lyssna. Det är ju det som, då får man sig en bra uppfattning. Vad många har svårt för eller ett fåtal och så vidare. Så man är liksom en del av. Man är en viktig roll. Man har en extremt viktig roll i det här.
Precis.
Och jag tänker just i matematik är det inte så också att det finns ju ett antal missuppfattningar. När man har jobbat ett tag kan jag tänka mig att man också kan ringa in vad som är vanliga missuppfattningar inom ett visst matematiskt område. Brukar ni planera utifrån det och tänka utifrån det? Att det här brukar kunna vara svårt för eleverna liksom, så då behöver vi göra på det här sättet eller lyfta förstå på olika sätt eller missuppfattningar. Hur tänker man kring det?
Ja, alltså ibland gör man nog så i och med att vi har jobbat så pass länge så man vet ju ungefär vad som är jobbigt, men det kan ju också vara svårt för det är så olika grupper man stöter på så att man får, jag tycker ofta man får liksom känna av gruppen och eleverna först innan man går in på hur man ska göra, upplever jag i alla fall. Eller hur känner...
Jo, och jag tänker att vi har ju bedömningsstöd, vi har ju nationella prov. Och det är ju viktigt, tänker jag också, att man har liksom en systematik i det och tittar på. För faktum är ju att det är ju oftast samma saker som man ser att elever har svårt för. Och när vi satt och tittade på de här nationella proven från olika delar av Göteborg så såg vi ju samma sak.
Ja, att det
är vissa områden som många elever har svårt för. Och det behöver man ju ha med sig när man planerar sin undervisning. Så att titta på resultat och sådär och diskutera mycket i kollegiet.
Ja, och följa upp det så att man inte bara, så att det inte bara stannar där. För det tror jag är ganska vanligt också att man ser att det här har mina elever svårt för och så går man vidare till nästa grej. Liksom. Men att man tillåter sig att stanna upp där och jobba med det mera.
Ja, precis.
Låta det ta lite tid, tänker jag då. Ja, precis.
Ja, och det är ju precis som det här.
Man lever tidspress och man ska skynda sig.
Ja, men det är det.
Att man verkligen ger det tid, för då kommer man igen sen.
Ja. Och liksom just där man tänker på bedömningsstöd och allt sånt där har vi ju ett bra material att faktiskt kunna kartlägga var de befinner sig och att man inte bara ser det som någting som man ska checka och bocka av och sen fortsätter vi som vi alltid gjort, utan det är ju liksom grunden för hur vi ska fortsätta vår undervisning.
Precis.
Men jag tänker, för du beskrev ju också då, Maria, att du använder ju i stort sett inte boken i din undervisning. Och så har du ju under åren byggt upp en ganska bra bank då med uppgifter och sånt som du kan liksom använda dig av i undervisningen istället för boken. Men hur mycket, om man nu inte har gjort och inte har den här banken, liksom, hur ska man hitta? För du var inne, Eva, på det här med tiden också. Att det är ju, man har ju inte oceaner av tid när man är lärare. Så hur kan man tänka där på något sätt?
Nej, men jag tror att vi har... På min skola nu, vi har jobbat med matteutveckling kan man säga under många år. Och det här att liksom, att inte tänka att det ska gå från en dag till en annan eller över en natt att man förändrar allting. Utan att man smyger sig in liksom med andra typer av aktiviteter. Vi har ju försökt att få till lite halvklasser hos oss där man lite lättare kan planera annan typ av undervisning som är lättare. Och då kan det vara till exempel att man har stationsarbete, sånt här som liksom, jag har alltid jobbat så att jag har försökt att ha två stationer som har varit lite mer självgående, som eleverna klarar av själva. Det kan vara spel, det kan vara olika typer av matteuppgifter. Och sen en station där man är mer en lärarledd, där man vill kanske titta på något speciellt, om de har förstått positionssystemet eller vad det skulle kunna vara. Så att jag tror att man får börja i det lilla och liksom se fördelen med att jobba på det sättet. Och se hur mycket man får med sig av elevernas liksom tankar och förståelse.
Kan man inte ta hjälp av kollegor och sådär också, tänker jag, att man samplanerar och liksom hjälps åt med att skapa den här uppgiftsbanken som man kan behöva ha? Eller har ni gjort det på din skola som ändå...
Ja, men lite grann. Vi försöker liksom lyfta goda exempel och att man får prova sig fram. Liksom olika. För många gånger så handlar det om att testa själv och se. Och sen diskutera. Liksom, vad var det som, vad såg vi? Vad fungerade bra? Vad var svårt? Och så vidare. Och det jag har märkt nu, jag har jobbat ganska länge på den här skolan och länge överlag, men just det här att det tar liksom tid att förändra någonting på en skola. Det är inte liksom gjort. Det är många, man behöver också som lärare få syn på fördelar med att ändra, variera. Och det kan jag säga att det ser ju vi nu i alla våra klassrum på min skola. Att liksom man har förstått den här tanken att man vill försöka få in lite annat också.
Sen så tänker jag att det behöver ju inte ta jättelång tid heller, alltså, och förbereda någonting. Har man en sån lektion till exempel när man hör att de pratar om någonting, nu hade jag det här om dagen nämligen, så att, och då gick jag runt och lyssnade, och det tar ju kanske 10 minuter, alltså, att göra en uppgift som man kan köra i helklassen när de diskuterar vidare, och man kan liksom prata om och lyfta vad ser vi här för någonting. Så att man får heller inte lura sig själv, tror jag, att det ska ta för lång tid, för det behöver inte göra liksom. Och så blir det ju väldigt roligt också när man ser att det ger någonting på ett annat sätt än just det här med räkna tyst i matteboken, för det är ju också jobbigt att springa runt och hjälpa enskild elev, och så blir det inte, man vet ju inte riktigt om de förstår då, för man är ganska stressad själv och kommer iväg till nästa elev liksom. Så att i längden så blir det ju också roligare för en själv, och då tror jag att man, ja, men då löser man det lite grann.
Kanske blir det roligare för eleverna också.
Ja, exakt. Ja, förhoppningsvis så blir det det. Precis. Ja.
Och det är väl också klokt som ni säger att man börjar i liten skala. Ja. Nu börjar med den här stationen, liksom, den här lektionen. För nästa lektion, då är det matteboken igen, eller hur man nu tänker. Att man liksom, men man ger sig själv den tiden också som lärare, tänker jag.
Precis. Och det är ju det här att vi har pratat om det här länge, att liksom läraryrket har ju på något sätt, det har ju förändrats lite. Det kan ju vi se under de över 20 åren som vi har jobbat, att det är tufft idag liksom. Det är många barn som många barn, stora grupper, stora klasser. Det är många barn som har svårt, och också som många tycker att de är så luststyrda och det ska vara roligt allting och sådär. Och det gör ju också någonting med vårat yrke. Att liksom, vi måste ju någonstans också hänga med i det. Och visst, jag hävdar ju såklart att elever, barn ska få göra tråkiga saker också. För det är också en del av liksom, vissa saker behöver man göra. Men att vi ändå försöker att hitta det här liksom, lusten hos eleverna. Där de faktiskt också lär sig, men tycker att det är ganska kul att ha matte. Det behöver inte bara betyda att sitta och räkna tyst själv i en bok. Utan man kan göra många andra saker också som gör att matte faktiskt blir roligt. Och det tror jag att vi... Ja, att det är liksom... Jag tror att det är viktigare än vad vi tror för att de ska lära sig.
Har ni någon sån där mer, nu vi pratade lite om stationssamtal och lite, du berättade om de par samtalen som du har haft någon uppgift Eva i veckan, men har ni någon bra uppgift som det här borde alla lärare prova som undervisar i matematik, eller något sån där bra tips att det här är kul att göra?
Mattepoker tycker jag är roligt, det har jag lärt mig av dig ju.
Ja.
Men det är Ska vi förklara hur man gör?
Ja, nu är det bra.
Ja, nej, men man, då jobbar man också helst i par ju. Och så ska man satsa poäng från början. Och man brukar säga att man har typ 200 poäng från början.
Ja, eller 100, eller beroende på vilken sånt.
Och man får satsa, ja precis, man får satsa max hälften av det man har. Och sen så har jag ju då förberett tal på en PowerPoint, eller om man gör det på tavlan kan man också göra. Där man först presenterar vilket område. Så om jag säger att nu kommer bråk, så ska man då i paret tänka hur mycket tror vi att vi kan om detta. Och sen så kommer själva uppgiften och då så ska de lösa det, och då går jag runt och tittar och kikar på deras lösningar. Mini whiteboard ser ju jättebra, annars så kan man använda vita papper också. Och sen så, och då ser vi ju också, som vi lärare ser ju, vilka kan detta och vilka kan inte. Och man kan ju ibland vara lite snäll också och hjälpa till och åt rätt riktning och sådär då. Och sen så fortsätter man så kommer ett nytt område.
Just. Det är ju bra just det här att liksom få in, repetera och se vad är det de har fått med sig. Mm. Och man får in samtalet mellan varandra. Och det här är ju en kooperativ övning från början, tror jag. Och så det bygger ju på det här att man ska prata och diskutera med varandra. Mm. Och att båda i paret ska liksom vara med på hur man har tänkt. Mm. Så att inte det. Så att det bara är jag som räknar, precis. Och så sitter du bredvid och gör inte något, gör helt annat.
Nej,
utan att man ska diskutera så pass mycket att båda kan liksom känna sig säkra på att förklara hur man har räknat.
Mm. Och det funkar i lågstadiet också att göra en sån uppgift.
Absolut. Mm. Och jag, och det här, när vi pratar om det här med att differentiera, just att vi har olika kunskapsnivåer i klassrummet, så är det också en jättebra övning att göra, för då ibland då brukar jag göra så att jag delar av det, så att jag har liksom två olika uppgifter, och så får man liksom välja lite om man vill ha en utmaning eller om man vill ha liksom så, så kan man liksom jobba med
just det.
Med alla elever, man kan ha det som en i helklass. Sen blir det ju lite, man får, det är lite övning i att som lärare också hittar liksom strategier för att det inte ska bli rörigt och liksom stökigt och så. Så man får ha lite tålamod när man testar.
Men precis.
Det är jättebra för att, för att se vad de kan och vad behöver vi jobba mer med. Och så.
Och repetera. Ja, men det är en bra grej.
Det är roligt för eleverna, kan jag tänka. Det här med spelifiering, det är ju alltså en bra motor för att kunna synliggöra och få med sig eleverna.
Så att precis.
Vi förstår ju att det är jätteroligt.
Ja.
Men har ni något kollegialt lärande på skolan? Har ni någon där ni delar just sådana här saker, hur man kan jobba och tips och tankar? Eller hur gör ni?
Vi har inte just det på vår skola just nu, men det kommer ju av och till. Ja, men just det, jag gjorde det här, och så får man dela med sig vad man har gjort för någonting. Så att det är ju, vi har inte någon avsatt tid för det, men det är klart att man delar med sig om man har något bra. Liksom. Det gör vi.
Ja, men och vi har ju också konferenser på tisdagar som jag ibland leder, och en annan tjej som har varit läs- och skrivutvecklare leder. Så vi har varvat lite svenska och lite matte. Där vi handlar ju mycket om att tipsa och inspirera och så få lärarna testa och sådär. Så men det är roligt, för när man väl drar igång ett sånt där arbete så är det många lärare som själva liksom hittar egna tips och lektioner just för att de, så att absolut, det är ju en viktig del i det här att man delar med sig.
Verkligen.
Har ni något tips på någon bra sida där man kan hitta mycket roliga övningar också som matematiklärare? Finns det något sånt på nätet, eller finns det, du kanske har massa sådana tips också?
Nämnaren är ju bra. NCM är ju jättebra.
Ja, precis, de här strävorna.
Ja, precis.
Är det mycket som, men jag använder mycket, alltså jag använder skolmagi mycket, där man går in och säger, där lärare gör fantastiskt material till nästan inga pengar alls. Så att, man plockar lite från olika bloggar och från
Och sen kan man ju mycket. Och även läromedel har ju mycket praktiskt också faktiskt som man kan använda sig av.
Och sen icke att förringa nu ChatGPT, alltså AI. Där kan man också få fantastiska tips på lektionsupplägg om man liksom vill ha en problemlösningsuppgift som handlar om bla 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 i årskurs.
Mm. Ja.
På olika nivåer så kan man...
Det kan nästan spara lite tid det här med ChatGPT.
Absolut.
Som är, eller vad det nu är vi använder, Pia.
Jag tänkte precis flika in att vi har ju faktiskt konto i Googles Gemini.
Ja.
Så det har ju alla lärare tillgång till. Och där kan man ju... Ja, med din Google-inlogg i stan så kan du också få tillgång till Gemini och Gemini Storybook och Notebook LM som är generativ AI. Gemini det är ju en AI-assistent för att snabbt kunna skapa lektionsplaneringar eller generera provfrågor och få olika idéer till differentierad undervisning till exempel. Och nu når du också Gemini direkt i Google Classroom om du jobbar med det med dina elever där du skapar uppgifter direkt. Gemini Storybook, där kan du förvandla text till illustrerade berättelser och använda i det språkutvecklande arbetet. Och sen med Notebook LM då, där kan du mata in både anteckningar, elevtexter eller rapporter för att få sammanfattningar och analysera material. Och där kan du också få ljud- och videoöversikter, skapa quiz, frågekort och tankekartor, väldigt enkelt. Men det finns ju också etiska och juridiska aspekter med generativ AI att bevaka. De här pedagogiska och didaktiska utmaningarna och du behöver ju kontinuerligt utveckla din egen kompetens i den här snabba teknikutvecklingstakten. Ja. Men absolut, det är jättespännande att bara det här med att lära sig prompta ordentligt för att få en utkomst till sin egen undervisning. Det är ju fantastiskt.
Det skulle vi behöva utbildningen tror jag först i och för sig.
Vi har nog haft Malin har varit hos oss några gånger faktiskt. Det har varit jättespännande. Det finns ju massor att lära sig. Mm. Ja.
Men jag tänker på när det gäller resultaten i matematik som vi började och inleda med lite tråkigt sådär, att de inte har lyft riktigt de senaste åren. Har ni någon sån här spaning kring varför det är så och om det finns någonting som ni tror man skulle behöva göra för att ge resultaten en skjuts uppåt? Vad tänker ni?
Ja, vi ser ju taluppfattningen när vi har varit ute på skolor att det är där det är. Där måste vi lägga mycket krut liksom, så att man inte kommer upp i de högre åldrarna och inte riktigt förstår vad man gör som elev då. Tycker jag att man ser ganska tydligt att man lär sig vissa strukturer och metoder men vet inte riktigt varför.
Nej, precis. Det handlar nog liksom om att synliggöra så få syn på de här eleverna tidigt som verkligen har svårt. Genom att, det här som vi har pratat om, att vara liksom aktiv i hur man
precis.
Men också just det här att börja tidigt med taluppfattning som Eva sa, det här med begrepp, uppdelning utav tal, alltså lägga jättemycket krut på det i början, redan i förskoleklass i årskurs 1. Så att vi liksom lägger en bra grund.
Och sen det som jag tänker på mycket, jag har ju lärt mig mycket av dig som har varit mycket med de yngre åldrarna. För vi har ju inte riktigt koll på vad man gör. Alltså jag har inte bra koll på vad man gör på 1-3. Och det tror jag är viktigt. För du har ju till exempel lärt mig mycket om det här med uppdelning av tal. Hur viktigt det är i lågstadiet. Att man får med sig det uppåt. Och att jag liksom fortsätter med det. Annars är det ju svårt. Då tappar man ju det när man kommer upp i 4, 5, 6. Så det är sådana delar tror jag också är viktigt. Att vi liksom, att man kommunicerar mycket mer med varandra mellan stadierna. Det tror jag är jätteviktigt.
Det är också något vi tar med oss.
Verkligen.
Sen kanske flera gör det, men jag vet inte. Men det är sånt som jag har tänkt på.
Håller helt med.
Och det är så här att det går ju så fort de här samtalen, i alla fall för oss som sitter och pratar. Men om vi ska avsluta med en liten grej då, så tänker vi, om ni skulle skicka med en sak till de lärare som sitter och lyssnar, vad skulle det vara?
Jag skulle nog skicka med att våga pröva. Liksom. Att inte vara rädd för att pröva. Det kanske blir kaos, men då lär man sig någonting utav det och så får man rätta till det till nästa gång då. Men då kommer man liksom vidare. Ja. Så det hade jag nog skickat med, tror jag.
Ja, våga testa något nytt. Alltså våga ha lite roligt tillsammans med eleverna. Alltså att våga testa en lektion som inte är, som kan vara lite out of your comfort zone, men liksom se vad det gör med både dig som lärare och eleven. Vi vill ju, och det har vi ju pratat jättemycket om när vi har varit ute, vi vill ju att matte ska vara kul. Vi vill att de ska få med sig en känsla av att matte är roligt. Och framförallt är det roligt när man förstår. Så att våga testa.
Bra, det blir ju perfekt avrundning på det här avsnittet helt enkelt. Att våga testa. Yes. Stort tack Eva och Maria för att ni var med oss och pratade matematik här idag. Superintressant att få höra vad ni har att säga.
Tack för att ni fick komma. Ja,
tack.
Podden Skolan, lärande och framtiden är producerad av Lärarakademin på Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad. Podden spelades in under 2025.